Du var på Jokkmokks marknad.
Ja.
Var det kul?
Ja, det var fint. Och fint att få vara med om vinter också. För det har ju verkligen inte varit så mycket vinter. Men det var fint. Det var ju liksom 15 minus. Och snö. Och massa folk. Och så var det samernas nationaldag.
Träffade du Greta?
Nej, jag missade Greta. Men däremot så fick jag dricka världens godaste renbuljong. Det är en familj som heter Lenta. Mm-hmm. Som har en kåta mitt på liksom marknadsområdet. Så en sån här plats som de har haft i decennier. Liksom. Och de är berömda för sin renbuljong.
Mm-hmm.
Den var bara så otroligt god.
Det kändes. Men är det liksom som man dricker buljong som en kopp te?
Ja,
liksom.
Som en kopp. Och så doppar man det här samiska mjukbrödet. Som är en slags tunnbröd. Lite tjockare tunnbröd. Jag antar att polarkakan kanske liksom är baserad på den där på det där brödet som heter gakku. Och så doppar man det i den här renbuljongen. Otroligt gott. Verkligen sådär uppfriskande och mättande. Och så plus att det var mysigt att sitta i den här kåtan. För att jag hade jobbat hela dagen och så var jag lite hungrig. Så gick jag in där och då satt Jonas Fröberg där som jobbar på DN. Som var på Svenskan tidigare. Som verkligen är den som har skrivit de bästa artiklarna tycker jag också om samefrågor.
Mm.
Både i Svenskan tidigare där han skrev om liksom, gruvkonflikter och lagstiftning och grejsdomen och det ena med det andra. Och sen nu i DN också.
Satt ni där och bondade över en kopp renbuljong?
Precis. Två murvlar som möttes i Sameland. I en kåta.
Okej. Okay.
Ja.
Ja, mysigt.
Ja, men man känner också i det läget så därför att vi satt ju där med familjen som sålde buljongen och som också är liksom så himla glada för att sådana som jag och Jonas är där liksom, och ser vad som händer och så. Hej Sofia.
Hej Po.
Ja. Hör du, vi måste ju verkligen ta ett grepp om detta med Girjasdomen och vad det betyder för den samiska frågan.
Ja, och också försöka reda ut och förklara för våra lyssnare vad det handlar om.
Ja,
från början till slut.
I den mån vi kan, för att det är ju extremt komplicerade juridiska turer som går flera hundra år tillbaka i tiden. Liksom.
Men vi har i alla fall läst domen.
Ja.
Och dom, alltså det här Girjas, för de lyssnare som händelsevis inte vet, så kom det ju en dom från högsta domstolen för några veckor sedan.
Yes.
Som helt enkelt gav då Girjas sameby rätt mot staten i frågan om jakt- och fiskerättigheter och rätten att upplåta jakt- och fiskerättigheter i sitt område då.
Ja, precis.
Och det är ju en historisk dom, kan vi ju slå fast.
Ja, det är det verkligen.
Men
om vi backar tillbaka
då, precis.
Ja, och tittar på hur det här uppkom. Alltså vi kommer backa tillbaka många gånger under det här samtalet för att det är liksom tvunget. Men den lagstiftning som ställde till det och som förorsakade den här stämningen mot staten, den kom ju till 1993. Och alltså på väldigt lösa boliner. Alltså det är märkliga turer. Det börjar faktiskt redan i mitten av 80-talet med att Ingvar Carlsson begär in ett yttrande från lagrådet angående ny jaktlag. Och det konstiga är då att en tjänsteman helt på eget bevåg och utan att lagrådet hinner ta ställning till det innan det klubbas, skriver in i marginalen ordet markägarens. Alltså, och det här får då en väldig betydelse, därför att i det här fallet så likställer det på något sätt markägaren med den som har, eller det sätter frågan om urminnes hävd ur spel, kan man
nu
säga.
Nu krånglar vi redan nu, till det här.
Det blir redan krångligt. Men liksom,
vi ska gå in på det där med urminnes rätt senare.
Men det som händer sen är att det, liksom, det kommer ett antal olika lagförslag. Och anledningen till att de kommer till i sin tur har att göra med en utredning som tillsätts efter ett annat berömt mål där Högsta domstolen dömde till samernas nackdel i ett mål som heter Skattefjällsdomen, som också pågick i ett decennium i princip. Och där det var en annan sameby som faktiskt krävde att ses som markägare till markområden som de tidigare hade betalat skatt för. Men där fick de nej, men då tillsattes den utredning och den utmynnade då i ett förslag på att man skulle faktiskt då skapa ett sameting som då skulle ha ett visst självbestämmande. Och förslaget ursprungligen där var då faktiskt att det här sametinget skulle administrera jakt- och fiskerättigheter. Men det blev inte så, utan hips vips så blev det en borgerlig regering i Sverige i början av 90-talet. Och 1992 då så läggs det fram en proposition som helt plötsligt föreslår att jakten och fisket ska släppas fritt i liksom samernas område i Sápmi.
Och det här kan vi ju bara säga att det hände ju samtidigt som man släppte gruvorna fria för vem som helst att prospektera utan någon som helst avgift också. Att man sänkte mineralavgifterna och sådär.
Ja,
så plus, det ingick, ja men det var den här borgerliga regeringens snabba reformer helt enkelt.
Precis, de såg sin chans där äntligen efter liksom decennier av socialdemokratisk hegemoni. Nu eller aldrig tänkte regeringen Bildt, och så gjorde de allt möjligt. Och det här blev ju enorma protester där under 92 när den här, liksom, när det här lagförslaget skulle behandlas. Och beslut togs i 15 december 1992 och då var det liksom protester i riksdagen. Då var det en massa samer där som protestjojkade och blev utkastade. Och det här beslutet fattades då. Och 1993 så klubbade man, eller så trädde den här lagen i kraft då. Så där då staten delegerade till länsstyrelsen att administrera jakt- och fiskerätter istället då. Och det bizarra där var ju då att det var ju samtidigt som det första sametinget öppnade i Kiruna. Och det var ju så jävla fult, för att kungen kom ju upp och invigde det första sametinget. Och när han hade gjort det så drog han sen till fjälls och jagade ripa. Och det har ju inte riktigt samerna förlåtit honom för, kan man ju säga. För det var ju så jävla osmidigt liksom. Men det var ju okontroversiellt för honom. Men det här utlöste...
Han är ändå kung.
Men det här utlöste ju liksom då en djup konflikt mellan staten och den samiska gruppen, kan man säga. Och sen var det jättemånga turer fram och tillbaka. Och man kan ju säga att allting blev ju ännu värre sen. Det var en turistoperatör uppe i Norrbotten, tror jag. Eller möjligtvis Västerbotten. Som upptäckte att han kunde ju inte ta med utländska jägare på jakt i fjällen. Därför att den här jakt- och fiskerätten, så som lagen var skriven, den gällde bara för svenska medborgare. Och då hamnade det här på EUs bord, som då dömde för, eller inte dömde, men fick svenska staten att luckra upp det där. Så helt plötsligt så hade vi gått ifrån avsikten då att samerna skulle äga jakt- och fiskerätten till att jakt- och fiskerätten i den svenska fjällvärlden var öppen för alla EU-medborgare. Mm. Och det är en ganska extrem liberalisering, kan man säga, av de här rättigheterna. Och i det läget så stämmer då Girjas staten.
Den var 2007, va?
Ja, och sen så har det ju i princip pågått en rättstvist sen dess. Först så liksom staten ville överhuvudtaget inte ha det där, så de liksom avvisade Girjas krav. De tyckte inte att den skulle gå upp i rätten. Och sen så är det ju justitiekanslern som har drivit den här frågan då genom tingsrätt och kammarrätt, eller hovrätt kanske det, kommer inte ihåg. Och sen så nu upp i högsta domstolen, och sen så kom den här domen. Och det man kan säga är att tingsrätten dömde till samernas fördel. Hovrätten dömde också till samernas, till samernas fördel. Men skrev
med
att...
Med något litet undantag där.
Ja, det konstiga var då att samerna hade jakt- och fiskerätter, men det var fortfarande länsstyrelsen som skulle administrera den. Så det blev också underlig liksom halvmesyr. Men högsta domstolen har ju skrivit en ganska radikal dom, kan man ju säga, som ger samerna...
Full rätt att styra över jakt- och fiskerättigheterna, ja, i Girjas sameby.
Exakt. Och grejen är ju att eftersom det här är en dom i högsta domstolen, så får man ju förutsätta att den är ett prejudikat. Och att om fler samebyar börjar kräva den rätten, så finns det ju, så ligger det ju i, liksom, i riktningen att de också får den rätten, så att säga. Men vad man också kan säga är ju att politikerna har ju backat alla partier utom Miljöpartiet och Vänsterpartiet. När de har fått frågan av Sameradion, säger ju att nej, den tolkningen kan man då rakt inte göra, utan detta gäller ju enbart Girjas, så det här kommer inte få några som helst konsekvenser i övrigt.
Ja, de är livrädda nu.
Ja, och det kan man ju förstå när man läser domen.
Mm. Och det har vi gjort.
Ja.
Och var börjar man? Det är många, det är ju, vad är det, 79 sidor eller något. Ja, det och den, vi kan ju säga så här att vad rätten har gjort, det är ju alltså att man har gått tillbaka historiskt
till medeltiden.
Ända tillbaks till medeltiden för att eftersom det handlar ju om urfolksrättigheter, sedvanerätt, sådana saker. Och då gäller det att se, fanns det samer här på medeltiden? Vad hade staten för inflytande? Vem ägde den här marken på medeltiden?
Hur såg relationerna ut?
Precis.
Och till saken hör ju också att eftersom det här är en urbefolkning, så har ju de inte skriftliga källor att åberopa i någon större utsträckning. Utan det finns ju liksom... Det finns ju, vad ska man säga, svenska källor, juridiska källor. Det finns liksom diverse uppteckningar och sådär. Men det är ju inte som att den här liksom nomadiserade gruppen människor som har flyttat runt har liksom... De har inte slagit ner sina bopålar någonstans. De har inte liksom, det finns inget centralt arkiv liksom där det förvaras dokument från 1500-talet och framåt. Det är inte så det funkar. Liksom.
Nej, så vad man då har kommit fram till ändå, det är ju att man har ju också utgått ifrån statens dokument, alltså statlig historia, och kommit fram till att på medeltiden, det finns inga bevis från medeltiden på att staten skulle ha befunnit sig i det här området, haft några anspråk eller inflytande överhuvudtaget. Det fanns inga nybörjare eller alltså nybyggare i det här området före 1500-talet.
Ja, eller egentligen kanske faktiskt Nej. Från 1600-1700-talet, ja, egentligen.
Det finns en punkt där det står att år 1750 så fanns det två nybyggare i det här området.
I Girjasområdet.
Ja. Och det är ju då så att säga dokumentation från staten som man har gått på. Och sen har man helt enkelt gått på muntliga berättelser, så alltså högsta domstolen har rotat i arkiv här, kan man säga.
Ja, verkligen. Och sen så vilar de ju, men de lutar sig också väldigt mycket mot tidigare lagtexter och förordningar och dekret som har utfärdats och sådana saker. En sån här viktig sak som man återkommer till, och som jag vet att vi också har haft upp i podden när vi har pratat liksom om den norrländska förhistorien, det är ju den här saken då som Gustav Vasa säger, vad är det, 1542 eller något sånt där, va? När han säger att sådana ägor som obyggda ligger höra Gud och oss i Sveriges krona till och ingen annan. Och det där tolkar man ju, och även högsta domstolen tolkar ju det som att det är precis i det ögonblicket som på något sätt Sverige formas, och hela liksom den norrländska eller den norra delen av Sverige på något sätt juridiskt inkorporeras i det svenska riket. Innan dess är det ju en slags ödemark. Det intressanta är, och det vet jag att vi har pratat om i något av de absolut första avsnitten vi gjorde, som, där vi pratade om liksom samernas historia också, är ju att samerna spelade ju en jätteviktig roll för den svenska kronan, för den svenska staten. Eftersom om man betraktade samerna som svenskar och som skattebetalare, så hade vi också då en närvaro i den där delen av vårt land, som ju annars då hade kunnat liksom i princip claimas av Norge eller Finland eller kanske Ryssland till och med. Så att samerna spelade en väldigt viktig roll. Och det intressanta när man tittar på de här källorna också, det skriver ju Högsta domstolen, är ju också att samerna hade ganska hög status. Alltså de var ganska viktiga. Länge verkar det liksom finnas en gemensam respekt och en slags nästan jämlikhet mellan den svenska gruppen och den samiska gruppen i den där delen av landet.
Ja, om man bortser från alltså sånt som tvångskristnande och den delen, ja, som man ägnade sig åt.
Kommer det,
ja, det kom ju senare, men även under den tiden, för det var ändå ganska tidigt. Även under den tiden så hade samerna fortfarande, det vill säga de här rättigheterna till landet och marken att bedriva renskötsel. Alltså deras yrkeskunnande, deras sätt att leva, förutom religiöst då, respekterades ändå ganska långtgående, ganska länge. Det som också är intressant, apropå vad vi också då har pratat om i många tidiga avsnitt av podden, det är ju att Högsta domstolen konstaterar upprepade gånger och liksom talar om kolonisationen av Norrland som ett ovedersägligt faktum.
Verkligen.
Där de också ringar in det med olika datum för när saker har börjat och slutat och vilka områden man har koloniserat och hur det har gått till. Vilket är jätteintressant. För det är inte ofta man hör det från någon högre instans. Så här, att vi har koloniserat Norrland.
Ja, men
Högsta domstolen är väldigt tydliga.
Ja, precis. Och jag vet hur mycket skit jag fick när jag liksom började prata. Och hur mycket jag liksom också tvekade själv. Liksom när jag började skriva om norrländska frågor. Jag gav ut Norrland-boken där för 8 år sedan. Liksom, att prata om Norrland som en koloni och om Norrlands liksom koloniala förhistoria och så där, liksom utlöste en viss skam hos mig, för att jag tyckte att det var lite väl dramatiskt nästan. Och ibland fick jag ju också skit för det. Men nu är det ju juridiskt fastslaget, kan man väl säga, att det faktiskt är så. Och det där accelererar ju också, för att framåt 1700-talet så behöver liksom också den svenska nationen mera utrymme. Det här är ju också något som vi har pratat om ganska mycket. Och det handlar ju liksom om vi går tillbaka till 1600-talet, så handlar det ju om liksom misslyckade liksom kolonialmaktsförsök i Västindien och i USA, där vi hade en koloni vid Delawarefloden där. Men också verkligen också förlusten av Finland 1809 var väl det liksom, som också sådär. Och där Tegnér skaldade då liksom med det här stora diktverket Svea om att nu måste vi hitta Finland inom Sveriges egna gränser här. Liksom. Och det var det i Norrland han syftade på. Och då, där liksom på 16, 17, 1800-talet så liksom intensifierades ju också de här kampanjerna med olika subventioner och incitament för att få människor att flytta norrut och bli nybyggare även i samiskt land. Och där finns det också en hel del skriftliga källor som återigen är väldigt liksom så här försiktiga och respektfulla, att ja, man kan tänka sig att man tar upp nybyggen liksom i samiska områden, men det måste verkligen ske i samråd med samerna och med stora hänsyn till samerna och sådär.
Och att det redan då också fanns den här tydliga uppfattningen att samerna hade en på sedvana grundad rätt att använda områdena och marken för sina näringar, som ju då var förutom renskötsel även jakt och fiske.
Ja, och viss odling också faktiskt.
Ja, ja.
För att väldigt många nybyggare var ju också samer som slog sig ner och liksom lämnade den nomadiska livsstilen. Så att det var ju...
Och då kommer vi ju in då på det här med samebyar.
Ja.
Och den första, eller den, en ren, det kom ju fler, det kallas då för renbeteslagar, som kom flera stycken med jämna mellanrum. Men en då som Högsta domstolen går tillbaks till, återkommande i hela domen, det är den som skrevs 1886.
Ja.
Och Sen 1898, då förtydligade man då samebyns roll.
Mm.
Och samebyn är ju, ska kanske också beskrivas då, därför att det är ju alltså, Girjas är ju då en sameby som har vunnit det här målet. Och en sameby är ju alltså inte en geografisk plats som en by, utan det är en ekonomisk förening som har rätt att driva renskötsel. För att få vara medlem i en sameby så måste man ägna sig åt rennäring.
Ja, och det här skrev man ju vissa kriterier för i början, och det var att man skulle då traditionellt ha ägnat sig åt renskötsel tidigare. Problemet är ju att när staten gjorde den här skrivningen så gjorde de också en distinktion mellan olika typer av samer. Och där man kan säga att alla de rättigheter som då erkändes den samiska gruppen gavs enbart till renskötande samer och inte till andra samer.
Precis, så de här urfolksrättigheterna så att säga, eller sedvanerätten tillför bara dem. Och så sent då som 1928 så reformerar man igen den här lagen, och då blev det tydligt att även jakt- och fiskerättigheterna bara tillhörde renägande samer.
Ja.
Vilket ju gjorde att man samtidigt som man gav en grupp samer ändå någon form av rättigheter på sedvana, så tog man ifrån en väldigt stor grupp samer detsamma.
Mm.
Och det där är ju en konflikt som finns kvar än idag.
Ja, och som på något sätt också aktualiseras i och med den här domen, därför att det ironiska i sammanhanget är ju att samtidigt då som man släppte småvildsjakten fri i de svenska fjällen, så blev den ju också fri för den samiska grupp som inte är renägande.
Mm. Och nu har de förlorat den.
Och till och med då samer i liksom, ja, som kan tillhöra samma familjer men av liksom olika skäl har hamnat på andra sidan finska eller norska gränsen liksom. Så att, och nu i och med detta så ser det väl kanske ut som att de förlorar den rätten, eller åtminstone att den rätten hamnar ju hos samebyn, och att de då måste få den rätten av samebyn istället för av länsstyrelsen. Liksom.
Ja, och det är ju en knivig fråga.
Ja, precis. Och det här tycker jag, för att domen har ju också utlöst en våg av rasism, måste man säga. Och går man in och tittar liksom på olika forum där jägare diskuterar saker på sociala medier, så har det ju verkligen gjorts en jävla massa övertramp, för att vara helt frank. Liksom. Och vidriga saker har skrivits. Och även de saker som liksom har ett rimligt språkbruk kan jag tycka är ganska problematiska. Därför att det här handlar ju då liksom om att särintresset jägarna tycker att de liksom står inför en stor förlust här. Liksom. Och då använder man splittringen i den samiska gruppen för att argumentera för sin egen sak. Och det tycker jag också är lite osnyggt.
Det är liksom. Det ju. Och samtidigt är det ju inte, alltså i den här då konflikten mellan renägande och icke-renägande samer, så är det ju lätt att göra den också till en, ja, som de här hatarna gör nu då, liksom att ja, men samerna kan inte ens hålla sams, eller de här renägande samerna förtrycker de som inte är det och sådär, medan det de facto handlar om staten. Det är staten som har skapat den här splittringen. Det är staten som har valt att göra en grupp privilegierade och att diskriminera en annan.
Eller, ja, man ska inte använda ordet privilegier, tror jag. Nej, för det är ju inte det handlar om, men rättigheter.
Nej, men ge dem rättigheter, ja. Men inte en eller andra.
Nej.
Och sen så blir det ändå de här personerna som drabbas, som...
Som så att skulden, jag menar, är det några som ska ha skit, så är det ju verkligen staten.
Mm.
Och staten har ju inte städat i detta, utan staten har ju hela tiden varit extremt ambivalent.
Mm.
Och där har ju till exempel Svenska kyrkan gick ut för några år sedan och liksom, de gjorde med en vitbok till och med, men de gick ut och bad liksom offentligt om ursäkt för hur den samiska gruppen i Sverige hade.
Det är inte så jättelänge sedan.
Nej. Var det Caroline Krook kanske? Eller ja, jag tror ja, kanske att det var.
Ja.
Men så att menar, vissa delar av samhället har ju tagit det här på allvar, men och som jag menar, min reaktion också när domen kom var ju att liksom jag var så himla glad för juridiken, och särskilt när jag läste domen sen, som är så himla välskriven och intressant, och jag kan verkligen rekommendera alla att läsa den, för att det är ju en, det är en av de mest liksom sådär välskrivna och välresearchade liksom beskrivningen av Norrlands framväxt som har gjorts på länge, tycker jag. Så att den är ju jättebra. De har ju verkligen jobbat med det.
Och liksom, som sådan beskrivning, så är den ju ändå kärnfull och kortfattad, men fördjupande. Så att, absolut.
Men det problematiska här är ju att liksom så här, tack gode Gud för juridiken då, för att politiken har ju inte gett den här frågan rättvisa.
Men jag älskar ju juridik av den här anledningen. Ja. Alltså det gör jag verkligen. Samtidigt blir man ju häpen. Alltså när man läser, man ser hur juridiken då har gjort de här bedömningarna. Och så staten som bara hela tiden har satt totalt bara, ja, men som vi sa från början, inte ville gilla målet överhuvudtaget. Det här är inte ens en fråga. Det här går inte. Och samtidigt så har man då kulturminister efter kulturminister som man skickar för att liksom gulla med den här gruppen.
Ja, för det här är...
Det är verkligen...
För det här är ju också det märkliga. Att nu, jag menar, när Girjasdomen kom, så liksom nuvarande kulturminister Amanda Lind och för detta kulturminister Alice Bah Kuhnke
jublade,
twittrade och instagrammade liksom fantastiska, vilken seger det här är. Det här är fantastiskt. Och så här.
Fast de är ju staten.
De är staten, men de är kultur och de... Och här är ju en uppdelning också när det gäller samefrågorna som är jätteolycklig, där kulturministern och kulturdepartementet på något sätt har hand om den kulturella, nästan antropologiska liksom,
diskrimineringsfrågor
demokrati och kultur och diskriminering. Medan den verkliga makten i samefrågorna ligger ju hos näringsdepartementet. Jag menar, det är ju Ibrahim Baylan som har den makten. Och där ligger de nu sen 5 år tillbaka och ruvar på ett antal jättestora avgöranden, till exempel om gruvetableringar i samiska områden. Där det bara är en total låsning. Så att det är ju en beröringsskräck inför de här frågorna som är fullkomligt monumental. Och när man har liksom fuckat upp big time liksom i flera decennier eller flera århundraden och vägrar rätta till det.
Ska vi ta här också, för det här tycker jag är intressant, att det är ju inte heller bara kulturministrar, utan vi kan väl ändå säga att politiker generellt, om de ska uttala sig i samefrågor, gärna framstår som väldigt, ja, vi ska värna urfolkens rättigheter, och inte minst har svenska politiker genom åren varit duktiga på att basha andra länder för hur de behandlar sina urbefolkningar. Och ändå då så har till exempel Sverige inte ratificerat den här ILO-konventionen
nummer 169 som Sverige var med och drev fram och arbetade fram skrivningarna i. Och detta som kommer nu i domen är ju helt spektakulärt. Därför att helt plötsligt, och jag läste den liksom precis efter den hade publicerats, och jag hade bara liksom läst några snabba nyhetsartiklar så där. Men jag hade inte läst några liksom analyser av jurister eller någonting sånt. Och sen så helt plötsligt så bara hoppar jag till. Därför då står det helt plötsligt då på punkt 130 i den här domen, så står det att ILO-konventionen 169 har inte ratificerats, men får i denna del anses som en uttryck för en allmän folkrättslig princip. Vilket ju innebär att även om Sverige inte har ratificerat den här konventionen, så bör vi liksom arbeta för efterlevnad. Och vi bör då bevaka dem och bejaka de samiska rättigheter som den här konventionen tillmäter dem.
Vi ska fortsätta på den, men här är det också läge att säga då att delvis därför som det här har dragit ut så mycket på tiden, men Högsta domstolen konstaterar ju också att i, så att säga, den svenska lagstiftningen, i lagtexten, så finns det inget egentligt stöd för att samerna ska ska få rätt i det här fallet. Men om man utgår då ifrån ILO-konventionen och FN-konventionen om mänskliga rättigheter, mm, plus konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, mm, och urfolks rätt till land, territorier och resurser och en allmän folkrättslig princip, då,
ja,
så är det är det man har byggt det här, den här domen på.
Ja.
Och det är otroligt intressant.
Ja, plus diskussioner om urminnes hävd.
Ja, och då kommer vi väl då, det här med urminnes hävd, ja, och den här skrivningen i domen, vilka konsekvenser det kan få fortsättningsvis.
På längre sikt, ja. Ja, det är ju väldigt intressant. Kan ju flicka in också att Sverige varje år får kritik från FNs rasdiskrimineringskommission.
För hur vi behandlar vår urbefolkning.
Ja, ja. Och så att vi har ju verkligen liksom, vi ligger jävligt dåligt till där, måste man säga. Vilket är extremt pinsamt. Mm. Ja, vilka konsekvenser kan det här få då? Det kan ju få, alltså, tänker man sig framtida domar som vilar på den här och som vilar på den här skrivningen om ILO 169, ja, då kan det ju bli bråk om man till exempel tänker sig då att näringsdepartementet får ändan ur och bestämmer sig för att ge tillstånd till gruvan i Gallock, där det här liksom då, vad är det, brittiska bolaget Beowulf Mining vill starta då en stor järnmalmsgruva utanför Jokkmokk. Och den sameby som då är drabbad, där familjen Länta för övrigt ingår, som kokar den goda renbuljongen. Så jag är helt korrupt nu efter att ha druckit den. Men så då kan man ju tänka sig att en process där juridiken lutar sig mot den här domen, den kan ju bli väldigt komplicerad för den svenska staten. För då kan det nog faktiskt vara så att svenska staten i slutändan inte har rätt att dela ut liksom då koncessioner på i renbetesland.
Nej, och vi kan ju ta det ännu längre. Det handlar ju inte bara om Gallock då, utan gruvbrytning överhuvudtaget i Sápmi då, som det heter.
Eller stora vindkraftsparker eller
precis. Men det kan ju också drabba skogsägare, markägare, alltså vanliga enskilda.
Ja, här är det ju så att den här domen, och det ska man också kanske vara tydlig med, att den här domen är ju bara inriktad på relationen mellan samebyn och staten. Så att de har ju överhuvudtaget inte tittat på vilka rättigheter en sameby har i förhållande till en privat markägare. Där har de inte gått in i överhuvudtaget.
Men det är ju en fråga som kan komma att, så att säga, uppstå, ja, nu, verkligen, apropå konsekvenser av den här domen.
Ja. Och det är ju staten som skriver
och det finns ju också
lagarna för privata markägare också. Så att, jag menar, indirekt så liksom.
Och tittar man tidigare i historien, alltså när man går tillbaka i alla de här 16, 17, 1800-tal, så har det ju vid tillfällen också då hävdats att samernas rätt att bruka marken eller att ägna sig åt näringar på marken tillkommer de ensamma och inte till exempel enskilda nybyggare.
Nej, just det.
Apropå urminnes hävd då, sedvanerätt.
Ja. Men det här handlar ju bara om bruk av marken, därför att domen är ju också väldigt tydlig med att de, alltså, och där finns det ju den här skattefjällsdomen sen tidigare där samebyn ville hävda ägarskap över mark. Och den här domen prövar ju egentligen inte det, utan där är man ju ganska tydlig om att, ja, men det är statens mark, det är liksom ingen snack om den saken. Men frågan är vilka rättigheter den samiska liksom befolkningen har eller som samebyn har på den här marken liksom. Så det är superrörigt nu, och det är verkligen farligt. Man kan också säga att det har ju gjorts försök tidigare. Margareta Winberg, tror jag, när hon var kulturminister, eller vad var hon för minister? Jordbruksminister var hon,
ja,
ju, för guds skull.
Det var hon.
Och hon initierade ju då, det här är ju hörsägen, men jag tror att det här stämmer. Hon initierade när hon tillträdde då liksom en process som skulle utmynna i att Sverige ratificerade ILO 169. Det här var ju då kanske tidigt 90-tal eller någonting sånt. Och då satte då igång ett antal jurister som började rota i detta. Men som liksom efter några veckor kom tillbaka och sa att vi kan inte göra det här. För det här kan få så otroligt långtgående liksom konsekvenser för vår råvaruindustri och för statens liksom fallrättigheter och alltihop. Va? Så att det, och det man kan se när man backar tillbaka, jag menar, tillkomsten av den här renbeteslagen 1886 var ju i sin tur en konsekvens av att staten hade börjat identifiera rikedomarna i Norrland. Alltså man hade ju börjat förstå då vilket värde, jag menar, vilket värde skogen hade, vilket värde malmen hade och vilket värde liksom.
Och det var därför också man gjorde den här skillnaden på vem som äger marken och vem som får låta renarna beta där.
Så det fanns ju ett behov då av att liksom göra den här, liksom städa upp i det här och att se till att staten då liksom kunde roffa åt sig av de här fallrättigheterna. Och det här accenterar, alltså det händer ju jättemycket här. Men tittar vi på nu är ju det är mycket prat om gruvnäringen i förhållande till liksom renbetet och renskötseln. Men ett ännu större problem är ju nästan egentligen vindkraften. Där har man ju studerat SLU, Statens lantbruksuniversitet, har studerat renarnas beteenden i närheten av vindkraft. Och då kan de konstatera att en ren går liksom inte närmare än 3 kilometer från en vindkraftsnurra. Så att sätter man upp stora vindkraftsparker så blir det ju väldigt stora ytor där renarna inte kan vara. Och nu när jag var i Jokkmokk så pratade jag en hel del med renskötare. Och alltså det ser ju väldigt mörkt ut för renskötseln och för rennäringen framöver.
Och det beror ju inte heller bara då på staten och industrin utan på klimatförändringarna.
Exakt.
Säga.
Så i år till exempel så är ju jättemånga som har sina renar inhägnade. De går alltså inte fritt och betar utan de är inhägnade och blir utfodrade med köpt foder istället från lantmännen. Därför att det regnade så mycket i höstas så att det ligger liksom en pansaris över betet helt enkelt. Så renarna kommer inte åt det. De kan inte liksom krafsa bort den där isen och äta. Och det kommer ju bli vanligare och vanligare såklart. Flyttlederna blir förstörda därför att tidigare så har man ju ofta
gått över isar,
flyttat över sjöar, gått längs älvar till exempel. Det kan man inte göra längre för att isarna är för bräckliga. Sen är det också så att det här liksom extensiva skogsbruket har gjort att de skogar som har lavar till exempel, vilket ju måste vara äldre skogar, har blivit så få. Så att betestrycket i de skogar där de faktiskt kan beta har blivit så hårt så att lavarna försvinner och tillväxten av lavar är så otroligt långsam så att det liksom det blir ju liksom av en rad olika skäl allt svårare att ägna sig åt renskötsel helt enkelt.
Det är ju superkul att det finns folk som lyssnar på det här programmet tycker vi. Och ni som gillar oss och verkligen, verkligen ser fram emot nästa avsnitt och vill att vi ska fortsätta göra Norrlandspodden får jättegärna bli Patreon åt oss. Det innebär att man går in på patreon.com/Norrlandspodden och där kan man fylla i hur mycket man vill sponsra podden med. Och det kan vara, det funkar så här att ni betalar ingenting om vi inte poddar. Så det är inte så att ni behöver betala varje månad och så händer ingenting. Utan när det släpps ett avsnitt så dras en summa från ditt konto som du väljer själv. Om du tycker att vi är värda det. Alltså patreon.com/Norrlandspodden. Men du, Jokkmokks marknad. Ja. Berätta lite mer. Hur var det? Förutom renbuljongen.
Ja, renbuljongen var bra. Och det var också trevligt att sitta på Gaskas och dricka öl med Magnus Kit och Ekelund.
Mm.
Och Jägermeister.
Har jag berättat om när jag gjorde ett fel skick till honom på Instagram?
Nej.
I privata mäss.
Nej.
Jag har inte det. Nej. Du vet om man kollar på Insta stories.
Skrev det något snuskigt?
Nej, men du vet när man ska svara på Insta stories, de går ju ganska fort.
Mm.
Så att jag skulle svara på en Insta story till en person och så hann det bytas Det är hans Insta-story. Så att det var han som fick något sånt här med nål eller älskling eller något sånt där. Alltså det var till mitt barn. Ja. Men det kunde lätt missförstås.
Ja, ja.
Jag upptäckte ju det här rätt snabbt och skrev, oj hjälp, det där blev fel skick. Och han svarade att, men jag tyckte det var jättegulligt.
Ja. Ni kan tro.
Mm, fortsätt.
Vad härligt. Jo, men det var roligt. Men jag var ju också där för att jobba. Jag var med på en dag som heter Arctic Talks, som är liksom, jag tror att de startade det med någon slags ambition att det skulle vara lite sådär Norrlands Almedalen kanske eller något sånt där, men nu är det ja, men typ en dag. Och det är Region Norrbotten som ordnar tillsammans med andra. Och det var ju väldigt sådär näringslivstillvänt. Liksom, det handlade om innovationer och det handlade om energiframställning och det handlade också om bilden av Norrland och bilden av Norrbotten. Och, så att jag pratade om det. Det var en del saker som var lite jobbiga tycker jag med det där. Och det var ju dels att det liksom inte fanns någon samisk representation under den här dagen. Så att den vinkeln, den aspekten...
Säger du, hallå? Det fanns ingen samisk representation. Det här var i Jokkmokk.
Det var i Jokkmokk.
Under Jokkmokks marknad. Och
det var dessutom på liksom AIT eller AJA, som är konferensanläggningen i anslutningen till det samiska museet.
På samernas nationaldag.
På samernas nationaldag. Mm. Det var kanske lite... Jag vet inte hur man ska tolka det. Det kanske bara var obetänksamt. Eller också så visade det på ett strukturellt problem. Det kan ju kanske Region Norrbotten fundera på, möjligtvis.
Mm, fortsätt.
En annan sak var ju att jag nämnde Gallock vid ett par tillfällen. Och fick då veta att vi pratar inte om Gallock här. Därför att den frågan är för känslig, helt enkelt. Eller som det sades också så här att det får vi ha ett helt eget seminarium om vid något helt annat tillfälle. Det här är inte rätt tid och rätt plats för att prata om det.
Bara kort för våra lyssnare som inte vet. Ja. Men Gallock, den gruvan som prospekterar, det är alltså Jokkmokks kommun.
Ja, precis. Mm. Det är ju då Beowulf Minings tilltänkta gruva som ligger utanför Jokkmokk i renskötselområde. Mm. Och som, om man pratar med den samiska gruppen, kommer få väldigt stora konsekvenser för rennäringen. Jag tror ju också, jag väljer nog att inte lägga mig i vare sig den konflikten eller eventuella miljökonflikter, utan det som jag snarare är intresserad av att prata om där, eller som jag tycker är kanske en mer verkningsfull argumentation, det är ju att jag inte tror att Jokkmokks kommun kommer tjäna på detta. Alltså gruvan enligt Beowulf själva kommer att ha en livslängd på kanske 15 år, och med den rationaliseringstakt som finns i den branschen så kan den tiden mycket väl bli kortare. Och dessutom så är liksom mekaniseringen och robotiseringen så stor i den där näringen också, så att det krävs inte särskilt mycket anställda.
Tror vi har pratat
enkelt
om det här i något avsnitt tidigare, just om de här argumenten.
Ja, det har vi, och det är också så att kommunen för flera år sedan beställde en samhällsekonomisk analys av en extern konsult som kom fram till att det var i princip plus minus noll. Mm. Men eftersom Jokkmokks kommun är en socialdemokratiskt styrd kommun, och sossar har en tendens att betrakta gruvjobb som riktiga jobb och turistjobb eller jobb i rennäringen som inte riktiga jobb, så brinner de verkligen för den här gruvan och tycker att den är jätteviktig. Mm. Liksom.
Basindustri.
Ja, basindustri, det får det liksom, det får tårna att krullas på sossarna. Så att det var ju ytterligare en sån där sak som var lite knepigt, tycker jag kanske. Men annars var det ju spännande och intressant liksom.
Mm.
Ja, jag vet inte, det finns ju givetvis liksom 10 000 saker till att säga om det här. Men just den här låsningen kan jag tycka är intressant. Den här både politiska och sociala låsningen när det gäller det här. Och det här handlar ju liksom om Norrlands det handlar ju om Norrlands framtid i slutändan. Liksom vad Norrland eller vad Jokkmokks kommun eller Arvidsjaurs kommun eller Gällivare, Kiruna, vad de ska vara för typ av platser och vilka näringar som man ska leva på framöver. Jag tror att jag har nämnt det tidigare i podden också, men jag var i Berlin förra våren på världens största turistmässa. Och då gick jag på ett branschseminarium som hade rubriken New Destinations in the Luxury Tourism Segment, hette det. Och jag hade ingen aning om vilka liksom, destinationer de skulle prata om på det där seminariet. Jag tyckte bara att det var intressant. Jag kommer in där, det är en jättestor liksom, mässhall med jättemycket människor. Det sitter en panel där som består av olika branschmänniskor. Och jag tänker att de kanske ska prata då om liksom, Bahamas eller Hotel Ritz i Paris eller sådana saker. Men nej, det är det inte, utan de nya lyxdestinationerna inom det här lyxsegmentet, det är då liksom, det är faktiskt på riktigt då liksom, platser ovanför polcirkeln i Finland och i Kanada och i Sverige och i Norge. Och det här är en grej.
Liksom. Ja, och här kan vi också fylla i att det har ju slagits nya besöksrekord för turismen i Swedish Lapland. Alltså deras statistik, den går ju rakt uppåtstigande kurva faktiskt. Ja. Det gör det ju även i övriga Norrland. Alltså Höga Kusten har också sett också nya besöksrekord år efter år efter år. Ja. Det är väldigt inne. Och det är både, ska vi säga, utländska turister som kommer för den här jätteexotiska upplevelsen, men också svenskar som i allt mindre utsträckning vill åka utomlands och kanske hålla sig lite mer på hemmaplan.
Ja,
det kommer att fortsätta.
Och det man kan konstatera då är ju om man tittar på liksom det bildmaterial som man tillhandahåller för de som ska köpa de här upplevelserna, så kan man säga att det är ju inga järnmalmsgruvor direkt på de bilderna. Utan
det är inte Kirunagruvan de lockar med.
Alltså. Nej, och inte den nya. Kom till Jokkmokks kommun, för här kommer vi bygga en gruva på renskötselområde. Det är inte riktigt, alltså det avskräcker det segmentet. Och jag tror ju, jag menar, under förutsättning att man kan fortsätta flyga, vilket ju är problematiskt också, för att en av de orsakerna som gör de här destinationerna så attraktiva idag är ju att kyla och mörker och snö har blivit en bristvara i världen.
Mörkret kommer ju inte att försvinna med klimatförändringarna.
Nej, okej, okay, det kommer ju tillta.
Det kommer fortsätta vara mörkt. Kanske kommer att få mer norrsken också med smutspartiklar i luften. Jag vet
Nej, men så här är det ju. Att man är ju faktiskt beroende av mörker, det vill säga att man är beroende av frånvaron av ljusföroreningar från nära liggande städer och liksom industrianläggningar och slalombackar för att man ska kunna se norrsken och stjärnhimlar. Så därför så är man ju beroende av mörkret i det avseendet. Men så att jag tror ju mera på en framtida lönsamhet i den näringen än vad jag tror på liksom att släppa in utländska exploatörer som tar vår järnmalm och liksom kör den över kölen till Norge, lastar om den och liksom skickar den till Kina med utländsk arbetskraft som flyger in liksom och bor i baracker. Jag tror inte riktigt på den ekvationen i jämförelse med alternativen. Men, och där är ju rennäringen viktig, dels liksom som en komponent i det här liksom narrativet, men också därför att rennäringen också och den infrastrukturen liksom är, men sen, gynnar ju också
vi
turism.
Har ju en annan konflikt här när det gäller just gruvorna och klimatet. Eftersom väldigt mycket som då ska ersätta kolkraft och fossila bränslen bygger på elektricitet och batterier.
Mm.
Och batterier behöver mineraler.
Jo, fast det är inte just de här mineralerna som finns i Norrbotten.
Fast det finns ju även sådana mineraler i delar av.
Jo.
Det är en del mineraler som vi faktiskt idag plockar upp eller liksom köper från Kongo.
Jo.
Där det är små barn som jobbar i gruvor. Alltså hur det är onekligen en intressant konflikt. Ska vi liksom tycka att det är härligt att köra Tesla? Så länge den inte är liksom konsekvenserna av produktionen märks liksom på våran bakgård.
Ja, jo, absolut. Jag
tycker man måste nämna det här. Man får absolut inte bortse från det här, från det här dilemmat, tycker jag.
Nej då, visst, absolut. Men då kan man ju också lägga in i vågskålen att SSAB till exempel, som tillverkar vårt stål då, står för en tiondel av alla Sveriges utsläpp av koldioxid.
Mm. Så men att nu jobbar ju de med ett jätteintressant projekt om att göra koldioxidfri stål.
Ja, jo, jag vet.
Ja.
Med vätgas och grejer. Och, ja.
Ja.
Så att, men det är... Ja. Det är jättespännande och det pratades också om på den här konferensen. Ett annat roligt inslag som jag liksom, men där var jag bara åhörare så att jag satt mest och lyssnade, men det var någon person som jobbade med att locka investerare till Norrbotten och som pratade om Norrbotten som en sån otroligt attraktiv plats, att här har vi liksom spjutspetsteknologi, vi har LTU och vi har S-Range i Kiruna. Och vi har liksom ren energi och vi har en massa projekt. Och Norrbotten har en potential att bli hela världens testbädd för ny teknologi. Och det finns så mycket kapital i världen och sydkoreaner och kineser och engelsmän står på kö för att få investera i Norrbotten. Varpå Moderatorn faktiskt slängde in den vettiga frågan så här: men du, finns det inte en risk att Norrbotten blir lite utnyttjat här då? Så, men nej, svarade den där mannen, absolut inte, det finns ingen sån sen. Så att jag skulle väl kanske också att rekommendera de här näringslivsmänniskorna i Norrbotten att åtminstone kanske läsa liksom första sidan i grundkursen i marxism liksom. Mm. Därför att det är ju självklart så att den som har kapitalet är ju den som har makten, och det har ju alltid varit Norrlands dilemma.
Det framförallt är det ju den som sen tjänar pengar på, så att säga, exploatering.
Det är den, ja, mm. Precis. Och Norrlands problem och det som liksom brukar beskrivas som liksom Norrlands paradoxen är ju detta att liksom väldigt få av de industrier och de råvaruuttag och de liksom storskaliga projekt som har genomförts i hela norra Sverige har ju gjorts med eget kapital, så att säga. Utan det har ju nästan alltid varit antingen statligt kapital eller kapital från södra Sverige eller utlandet. Och numera är det ju då nästan bara från utlandet. Och det är klart att givet vår historia och givet liksom skrivningarna i den här domen då, där som slår fast att Norrland är en koloni och har ett kolonialt förflutet, så kanske vi också ska passa oss för att ingå den typen av liksom uppgörelse där vi liksom ytterligare förstärker den dynamiken, skulle jag säga lite försiktigt.
Ja, och det har vi ju också resonerat ganska mycket om. Mineralavgiften, det är faktiskt fortfarande ett mysterium för mig, och vi har ju nämnt den i 6 år nu, har vi liksom tjatat om den. Ingenting händer. Alla som liksom hör talas om det första gången, att utländska företag kan komma hit och i princip gratis plocka upp våra mineraler och sälja dem vidare.
Ja.
Det kostar ingenting.
Nej
men alltså det är ju helt bisarrt.
Ja,
och alla som hör det tycker att det är helt bisarrt, och det är ingen svår grej att säga att nu tar vi ut en avgift på X procent för det mineralen ni tar upp ur jorden.
Och grejen är att det skulle ha ett antal förtjänster, tror jag, för gruvnäringen själv. Därför att för det första så tror jag att det skulle skapa en större tolerans för gruvor om man visste att samhället tjänade någonting på det. Och för det andra så tror jag att det är ganska bra att ha trösklar.
Det skulle vara en bra trovärdighetsgrej.
Exakt,
vi skulle få seriösa gruvföretagare.
Därför att som det nu är, så får vi ju in liksom väldigt oseriösa aktörer som inte har kapital och som kanske egentligen bara liksom gör en inmutning någonstans för att de ska liksom kunna skicka ut ett pressmeddelande och höja sin aktie på någon skumbörs någonstans liksom. Så att nej, det där är rätt obegripligt, måste jag säga. Men det är ju en del av den politiska låsningen. Och där har ju Sverige de senaste åren blivit också allt mer extremt i takt med att en väldig massa länder i världen faktiskt också har infört mineralavgifter och olika begränsningar.
Och det är på det sättet, så är det ju en sån sak som är... Jag menar, det är mycket, många politiska problem som är väldigt komplicerade och svåra att lösa. Det här är inte ett av dem.
Nej.
Det här är en sån där sak som skulle vara... Alltså, du skulle ha liksom opinionen med dig. Väldigt få skulle protestera mot en sån införande av avgifter för exploatering. Det är en ganska enkel skrivning.
Ja. Blev ju lite gruvvänlig här mot slutet nästan då.
Ja, men alltså, det är väl så här. Krassa. Vi behöver ju gruvor. Inte vart som helst och inte hur som helst.
Ja, kanske det.
Mm. Det är min hållning. Jag, ja. Det står jag för.
Ja, okej. Okay, men ja, vi säger det. Att det är så. Att vi behöver... Jo, men det gör vi väl. Absolut. Och
men vi har ju också... Herregud, vi står ju också hela tiden och bara... Åh, det är vi som levererar järnmalmen. Ge oss någonting tillbaka. Mm. Det är ju inte som att vi vill lägga ner existerande gruvor.
Nej. Absolut. Inte. Men det är ju... Jag menar, det här har vi också... pratat om en massa gånger, men det sker ju ofta en sammanblandning i debatten också. Man tittar på LKABs betydelse för liksom Kiruna eller för Sverige eller för svenska staten eller för svensk BNP och för svenskt anseende i världen eller så. Och så pekar man på liksom, ja, men titta vad viktig gruvnäringen är. Men man kanske också ska ta in i sammanhanget att det är en väldig skillnad om ett utländskt bolag med utländskt kapital kommer idag och startar en gruva och bryter järnmalm i Jokkmokks kommun jämfört med att svenska staten har en liksom
gruva i Kiruna.
Ja, och med den långsiktighet som det innebär och också faktiskt möjligheter att göra den här typen av då investeringar i liksom en mer fossilneutral verksamhet. Liksom. Så det är ju en jättestor skillnad. Men landar vi i någonting här? Men det är spännande, eller hur?
Alltså det är jättespännande. Jag känner att den här domen skulle man ju kunna grotta ner sig ännu mer. Men det kanske skulle vara lite tråkigt att lyssna på.
Ja, men om man får säga någonting ändå, liksom, om det är någon politiker som mot förmodan lyssnar på det här eller så, eller en reflektion är ju i alla fall att politiken borde ju med utgångspunkt i den här domen faktiskt bli lite proaktiv och titta på liksom, hur vill vi ha det? Alltså istället för att passivt invänta att varenda sameby i Sverige stämmer staten på olika grunder och att det blir ett mayhem liksom av
nu satte du ju fingret på någonting som är jättesymptomatiskt i svensk politik generellt på senare år. Att det är ingen som sätter sig ner och tänker i någon fråga hur vill vi ha det och är proaktiv, utan det är som att alla bara sitter och väntar på att...
Men det blir, alltså staten får ju också ett allt sämre förhandlingsläge ju längre man väntar. Det visar ju den här domen också att om staten hade gått liksom samebyn till mötes eller kanske liksom lyssnat på sametinget redan på 90-talet och konstaterat att det här kanske blev lite snett. Jag tror inte att den samiska gruppen är omöjlig på något sätt. Utan man kan säkert komma överens om saker.
Ja, men det är mycket svårare att reparera sånt som är trasigt än att försöka hålla dem i skick. Liksom.
Och där tycker jag liksom också, när man gjorde de där enkäterna efter domen. Liksom, nu är det ju, märk väl, det här är ju också intressant. Det är ingen politiker i Sverige i princip, inte ens inom Sverigedemokraterna som ju tidigare uttalat sig på ett väldigt, väldigt bizarra sätt om samer och samiska rättigheter. Jag menar, där finns det ju propositioner om att släppa rennäringen fri för alla och en var och sånt där. Så att, och samer är ju inte svenskar heller. Nej. Och det är ju inte judar heller för en del ändå. Men inte ens i den liksom, politiska grupperingen var det någon som sa att den här Girjasdomen är dålig eller den är felaktig. Det har ingen vågat säga. Men ingen har heller vågat liksom dra slutsatser ifrån den och konstatera att vi kanske borde korrigera saker i politiken.
Nej, vi har inte fått några riktiga kommentarer överhuvudtaget.
Miljöpartiet och Vänsterpartiet har väl sagt det. Liksom att det här är en positiv dom och kanske borde vi nu titta på om de rättigheter som nu liksom tillmäts Girjas sameby borde liksom
implementeras.
Utan
också ha klart för de här rättsprocesserna kostar ju enorma summor pengar.
Precis, vad är det? Staten har ju fått betala 100 miljoner eller något sånt där rättegångskostnader, va?
jag tror inte det var så mycket. Nej. Men det var bra många miljoner i alla fall. Som det här, som det här kostar. Ja, men, ja, men det är många miljoner kostar det här. Och all tid som läggs ner. Och så som man tänker att, att rättsväsendet skulle kunna lägga på andra saker. Mm. Kanske.
Fast
nu, nu, vi, när vi har, ja, men nu när vi
fast
har
då hade vi
den,
inte
här,
fått läsa den här fina
jo,
domen.
Men nu menar vi fortsättningsvis. Mm. Ja, alltså. Vi har den här fina domen. Det kanske räcker med den.
Ja. Okej, tack då.
Skulle inte du komma med ett kulturtips?
Jo, just det. ja, precis.
Här jo, ligger boken.
Precis, där. Och apropå denna fråga då, så borde du ju komma med ett kulturtips i samma anda. Och det är en jättefin bok som Norstedts har gett ut.
Den är väldigt vacker.
Den är väldigt, väldigt vacker. Mm. Den är skriven av Elin Anna Labba. Elin Anna Labba. Och den heter Herrarna satte oss hit, om tvångsförflyttningarna i Sverige. För det är ju också så att, och det nämnde vi ju inte i det här avsnittet, men vi har ju hela historien med skallmätningar och rasbiologi och tvångsförflyttningar och det ena med det andra. Alltså det är liksom, svenska staten har ett ganska stort ansvar. Men det här är en skildring av hennes släkt. Och de tvångsförflyttningar som drabbade den. Och hon har liksom...
Som en Adnan fast utan, ja, den är ganska fast inte på poesi.
Nej, men den är poetiskt skriven tycker jag. Ja. Och det är foton och det, hon har gått till arkiv. Och,
väldigt, väldigt fin.
Väldigt, väldigt fin bok. Den kan vi verkligen rekommendera. Herrarna satte oss hit, om tvångsförflyttningarna i Sverige, av Elin Anna Labba. Tack för idag.